Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90 000.
Ja, det är mord på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten?
Mordvapnet med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Det finns inte ett svar. Jag har inte varit.
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson, och...
av mig, Dan Hörning.
Precis, Dan och jag är i olika städer men vid samma tid, så att vi passar på att spela in ett avsnitt här med allt... ja, med lite tankar om allting som har hänt här den senaste veckan framförallt.
Ja, först måste jag tacka dig för din fantastiska insats förra veckan.
Åh, tack så mycket.
Ja, trots att du körde så mycket lastbil också.
Ja, det är som sagt, för er som inte vet det, jag intervjuade alltså Christer Petersson då via Skype från en lastbil på min rast, så att... och med tanke på att ni har varit väldigt översvallande i era kommentarer om det, så är det tydligen ett bra sätt att göra intervjuer, har jag förstått. Så att få fortsätta på det, tror jag.
Men vi ställde en viktig fråga innan presskonferensen. Mm. Vi funderade på vad vi skulle göra efter att Palmemordet nu... eller om det skulle bli löst. Så frågan är ju, ska vi fortsätta med den här podden?
Ja, jag tror att du och jag är ganska överens om svaret på det. Ska vi ta det så här? 1, 2, 3.
Ja!
Ja!
Ja, det ska vi.
Ja, det kommer vi att göra.
Och ni har visat med all önskad tydlighet att ni vill att vi ska fortsätta också.
Verkligen.
Jag tror jag skulle säga att det är 99% för det. Och många av er har visat det på det allra bästa sättet genom att bli sponsorer på Patreon. Yes. För det är ju så den här podden finansieras. Det är ju så vi ska få ut Tobias ur lastbilen. I och för sig, nu podden har ju lastbilen, men ut ur lastbilen. Så att han kan vara i poddstudion hela tiden, precis som jag.
Ja, men precis så är det.
Men han har ju bara två poddar.
Ja.
Och jag har betydligt fler än så, så att vi måste se till att...
Du har ju det. Nej, men det är... Nu har det ju varit som väldigt fokus de sista veckorna på Palmemordet här, men jag hade ju lite planer, eller jag har fortfarande planer på att utöka med en krimpodd också, men som sagt, sen kom det en lösning i vägen, eller vad vi nu ska kalla det.
Ja, det har påverkat mitt arbete också, så långt att jag idag gjorde ett avsnitt om seriemördarpodden Premium, om den indiska seriemördaren Psycho Shankar. Och tror inte jag börjar avsnittet med att prata om Palmemordet? Det liksom bara hände.
Ja, det är lätt hänt. Jag, med tanke på då att både du och jag har ju fått diverse mediaförfrågningar här ju sista tiden. Så att när jag kommer till jobbet som chaufför och sådär, så är det ju alltid prat om Palmemord. Jag satt och förklarade Stig Engström idag till exempel på morgonen när vi sju snåret, trött och utan kaffe och allting. Men ja, det är sånt man gärna tar när folk börjar intressera sig för det helt enkelt.
Jag fick sms idag från en av min salig fars gamla vänner som sa, vad gör du en podd om Palmemordet? Så här, hur hittar jag den? Så här, ja, men det finns alla poddappar. Vad är en poddapp? Oj.
Ja, just det.
Men det löste sig.
Det löste sig. Vad bra. Nej, men stort tack till alla som sponsrar som sagt. Och stort tack också till alla er som lyssnade på de specialavsnitt vi gjorde. Vi sände ut presskonferensen, vi gjorde en lyssnarpanel och vi hade då den här lite kortare intervjun med Christer Petersson. Anledningen till det var ju att vi bara fick 7 minuter att intervjua honom på, och jag skulle säga att hälften av den tiden så hade han blicken ner i datorn för att kolla att de där 7 minuterna var på väg att löpa ut, om jag ska vara helt ärlig. Så att, han kändes lite obekväm i situationen, så kan vi uttrycka det.
Vi tänker ju nu att, eller vi har nu en hel del planer vi ska göra. Imorgon kväll så kommer jag att spela in ett avsnitt, hoppas jag. Alla de här planerna är ju preliminära och beroende av andra personer. Så att någonting jag säger nu kan ju då inte hända, eftersom liksom vi inte kan påverka det. Men det här är våra intentioner. Imorgon kväll kommer jag sätta mig med en av de kunnigaste människorna jag känner i fallet Palmemordet. Och ni känner honom också, men ni får reda på vem det är sen. Och han kommer att gå igenom, liksom, vad är egentligen de stora frågetecknen i Skandiamannen-teorin? Mm. Vad finns det som talar för att det kanske inte är Skandiamannen som sköt Palme? Och du har en intressant sak ungefär samtidigt.
Ja, jag har många intressanta saker på gång här. Men som ni vet, ni som följer oss på Facebook, så jag är ju intervjuet till höger och vänster. Men som sagt, det finns ju mediebolag som är kanske aningen lite större än oss, även om vi är rejält stora på poddsidan då, så att det förväntar lite. Men två saker ligger i pipeline, och det första är ju att ska få Hans Melander, spaningsledaren, att prata om uppklaringen av mordet på Olof Palme helt enkelt. Och sen fick jag ett samtal idag när jag jobbade, då var det ett okänt nummer, och så svarade jag som vanligt, ja, Tobias. Och sen hörde jag inte vad personen sa, så jag sa, ja, Tobias Henriksson här, jobbar med kör ut ja, det och det då. Då bara, hi, it's Skiff. Då var det alltså inte helt obekant Skiff Mosara som ringde, alltså skådespelare och idémakare till We Got This. Så att ja, vi kommer prata lite om Palmemordet och det som blev slutpunkten för Palmemordet, och vi kommer att träffas i veckan och göra en uppföljning helt enkelt, för det var väldigt många som var väldigt uppskattande till Skiff helt enkelt. Han är ju både, ja, men frispråkig och har humor och hela den här biten. Så att vi tänkte att vi kör en liten uppföljning där. Vi pratar lite om dels om utredningen och sen kanske lite om serien. Om den har motsvarat förväntningarna för honom och för tittarna i det fallet då. Och lite sådär. Så att det finns en hel del planer.
Absolut. Igår var det en virtuell event med 5 kunniga människor, bland annat Lars Borgnäs, Gunnar Wall och Jan Stocklassa. Där då Skandiamannen debatterades i en panel. Och det här ljudet från den panelen kommer vi att lägga upp i podden vid tillfälle. Men jag är inte säker på att det blir ett regelbundet avsnitt än, eller hur exakt det kommer att se ut. Men på något sätt kommer det i podden också.
Ja, och samtliga de här personerna tillhör ju de som vi försöker få enskilda intervjuer med också. Med tanke på världsläget och pandemier och liknande, så blir det ju troligtvis via Skype, men vi försöker ju fortfarande att få till en enskilda intervju med dem också. Och det kommer vi uppdatera er om på facebook.com/palmemordet.
Och du hade haft kontakt med Thomas Pettersson också, eller hur?
Ja, det första jag skrev till honom var bara ett sms där det stod grattis och sen en smiley och sen från Tobias på podden Palmemordet då. Och sen kommer vi att prata om just det här med, ja, om en intervju helt enkelt. Thomas Pettersson skriver ju boken Den osannolika mördaren och har ju varit väldigt inriktad på Engström och väldigt kunnig om Skandiamannen också. Så att han har lovat oss en intervju, men han kan inte riktigt säga när, för han är ganska hårt uppvaktad just nu.
Jag kan tänka mig, han har ju varit på tv hela tiden.
Ja, absolut.
Jag måste säga, egenskap av författare, så hoppas jag också att jag kan skriva en bok där en myndighetsperson håller en presskonferens och sen sitter och läser högt ur min bok.
Ja, ja men verkligen. För att det är ju den reaktionen vi har fått mycket från er lyssnare också. Ju, att, alltså, det var någon som skrev att vad var nytt från Christer Petersson som ni inte presenterade på 10 avsnitt i podden? Det var någon som sa att man kunde lika väl satt på en ljudbok med den osannolika mördaren. Men det är lite det bestående intrycket, alltså, speciellt med de förväntningarna som fanns inför avslöjandet. Vapen, DNA, liknande.
Och vi har ju lärt oss idag också att det fanns, de här provskjutningsresultaten dök upp väldigt sent.
Mm.
Och att det verkar som att Christer Petersson hade räknat med att få ett bättre resultat än man fick.
Ja, och det säger han ju mer eller mindre i alla fall i intervjun också. Att, för jag frågade ju honom, jag sa det att han verkade ju väldigt förhoppningsfull när han presenterade att han skulle ha en lösning på Palmemordet. Och han verkade inte alls lika framåt och glimten i ögat vid presskonferensen. Och han sa ju det att en anledning var ju ja, men vapnet och DNA-spår på det här som de kallade bekännelsebrevet som skulle ha skrivits av Stig Engström enligt honom.
Är det ett brev som vi har känt till eller är det någonting annat?
Ja, det är en bra fråga för att anonyma brev i utredningen har vi ju känt till sedan innan. Men då har ju så att säga, det var ju spåret Viktor Gunnarsson. Jag kan inte påstå att jag har hört om det.
Så det är inte VG-breven för att Lars Larsson misstänkte ju att Skandiamannen hade skrivit om.
I allvaret, jag är ett av polisens kronvittnen och befann mig 20 meter från mordplatsen när skotten föll. Plats även för en frågestund i så fall. Mycket beror på om önskemålet finns och tiden tillåter. Det låter trevligt med hembygdsgården. Nej, det är inget brev jag har sett innan.
Nej. Jag blev också förvånad när Sonny Björk gick ut och sa att han hade gjort avgjutningar av kulorna och hade tagit fotografier av dem och tyckte att det visst gick att provskjuta. Precis som han har provskjutit 400 vapen.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Precis. Och jag tror där beror det ju väldigt mycket på vem man frågar. Jag frågade Christer Petersson om just det här. Var det, alltså fanns det någon poäng att provskjuta alla de här vapnena då? För han menar ju på att det går inte att fastställa ett vapen. Vad jag ville ha fram med den frågan var ju att om man har sett möjligheten tidigare, varför ser inte han den möjligheten nu? Och kanske lägger då ja, ännu mer fokus på att identifiera ett vapen med den teknik som finns och så.
Man kan konstatera ett massivt missnöje med presskonferensen. Att den kändes innehållslös och de här diskussionerna som har varit i media om det här är förtal av avliden. Och...
Ja, och Christer Petersson säger ju i en intervju att hade så att säga gemene man uttryckt sig så hade det väl kunnat räknas som förtal av avliden. Jag tror det var Expressen han sa det i. Det länkades i Palmerummet, minns jag.
Mm.
Så att han balanserar ju på en slak lina skulle jag säga. Jag pratade ju med Giafina eller Skiff då om det idag också, att det hade nästan varit bättre att lägga ner utredningen utan att utpeka någon gärningsman, just så att man inte kommer framåt helt enkelt, om man nu hade haft den möjligheten. Men det, som jag förstår, det har man ju inte det, i och med att det är preskriptionstid och liknande finns ju inte. Men för då hade ju var och en fått dra sina egna slutsatser, då hade vi inte behövt ha det här nästan lite skrattretande presskonferensen där man presenterar en gärningsman som enligt SIFO då 2 av 10 personer i Sverige tror på. Resten gör det inte. Det är alltså 80% som inte tror på den officiella lösningen helt enkelt.
Är det här ens en officiell lösning? Alltså han hävdade ju själv, Christer Pettersson, att det här skulle ha räckt för ett frihetsberövande och vidare utredning. Mm.
Men inte, säger han i intervjun som jag gjorde i alla fall, att han sa något i stil med att jag är ju inte så naiv att jag tror att det nödvändigtvis skulle räcka till fällande dom, något sånt säger han. Och då är det ju frågan varför man gör själva utpekandet så att säga. Den här personen är mest trolig, men det skulle inte räcka i en domstol. Då tycker inte jag man behöver peka ut honom överhuvudtaget.
Det är ett väldigt ovanligt förfarande.
Verkligen.
Anledningen att jag frågar är att vi har den här gamla Palmesanningen då, att Palmeutredningen är världens största olösta mordutredning sett till antalet mantimmar och till mängden dokument. Och att de enda utredningar som ska vara större är Lockerbie och JFK.
Precis så.
Så då undrar jag nu, om någon har lyssnat på något förslag, vilken är nu världens största olösta mordutredning utan en officiell lösning, sett till antalet mantimmar och till mängden dokument?
Precis, mycket intressant fråga. Är det någon av er där ute som vet, så är det, ni vet ju det här vid det här laget, facebook.com/palmemordet. Och de finns ju på både Twitter och Instagram och alla möjliga ställen, så att det är bara att droppa en kommentar där om det skulle vara så.
Det finns redan trådar om det i både min podd Olösta mord, på Palmemordets Facebook och även på Seriemördarpoddens Facebook. För jag antar att det är ganska stor chans att det är en seriemördarutredning.
Mm, absolut, då vet ni vad ni ska vända er helt enkelt. Jag har faktiskt ingen aning om vilket som skulle kunna vara näst på tur. Så det ska bli väldigt intressant att få koll på helt enkelt.
Jag har fått några svar och har några kandidater nu. Men det är nog också väldigt svårt att få reda på hur många mantimmar och hur mycket dokument det finns i de här utredningarna.
Jo, men verkligen. Visst är det så. Men apropå det här med mantimmar och dokument. Det skulle kosta en person ungefär 1 miljon kronor att få ut icke-hemligstämplade eller sekretessbelagda dokument från Palmeutredningen nu. Men där har det ju hänt saker, eller hur Dan?
Mm. Det första man bör prata om då är att man måste tänka efter lite när man begär ut dokument. För det här är ju någon människa som sitter i andra änden och ska försöka hitta det där dokumentet. Om man då säger så här, allt om Dekorima-mannen. Nu har de ju i och för sig skrutit med att de har infört det papperslösa kontoret. De har digitaliserat hela utredningen. Jag tror att det är ganska svårt för människor att få ut det. Så att ju mer detaljer man kan ge när man gör ansökan, desto bättre. Det har arrangerats ett initiativ för att få ut allt intressant ur Palmeutredningen. Vi är inte ansvariga för det här. Vi är inte samordnande för det här. För det har vi inte tid med. Men Precis. Vi är väldigt positiva till det här initiativet. Och med den brasklappen då att vi vet ju inte om de här människorna kommer att orka genomföra det. Men det finns ett sånt initiativ nu. Och om ni är villiga att bidra med arbetet att begära ut dokument, så finns det en samordning. Skicka meddelanden på Palmemordets Facebook då, så pekar er i rätt riktning. Men det kräver då att ni är beredda att lägga ner lite arbete.
Precis. För att ju mer vi kan få ut alltså podden, privatpersoner, desto lättare är det ju förhoppningsvis, eller svårare, det vet man ju inte, att bilda sig en egen uppfattning. Det finns i alla fall mer att bilda en egen uppfattning om helt enkelt. Och hoppet när nu vi har någon form av slutpunkt i Palmeutredningen, det är väl att kanske historiker, professorer liknande sätter sig in i det här och på något sätt försöker bearbeta ur en annan vinkel helt enkelt.
Följande dokument är redan utbegärda, så att de här behöver ni inte bekymra er om.
Nej.
Promemorian daterad 1987-02-09, Stockholms polisdistrikt KK1, med titeln Uppföljning av Stig Engström och Yvonne Nieminen.
Just det.
Dokument 2, förhör med Securitasvakten Annette K, troligtvis den 9 eller 10 juni 1986.
Yep.
3, förhör med Gunnar L i mars 1986. Personnumret börjar på 38. Dokument 4, förhör med Gustav F i mars 1986. Personnumret börjar på 49. Dokument 5, namnlista på värnpliktiga vid Fallskärmsjägarskolan FJS i Karlskoga, födda under åren 1950-54 från Svenska krigsarkivet. Här har vi även en kostnad på 225 kronor. Så där, där var den första kostnadsindikationen.
Precis.
Dokument 6. De dokument som Palmeutredningen fick av Sydafrika den 18 mars 2020. 7. Samtliga protokoll från provskjutningar av vapen 2017-2020. Jag skulle vilja säga alla provskjutningar. Men jag tror att det med vapen är väldigt känsligt. Det kommer nog inte att lämna ut. Eftersom allt vapeninnehav är skyddat av andra sekretessbestämmelser. Till exempel kan man inte få ut medlemsförteckningar från skytteföreningar som vi har försökt med tidigare. Dokument 8 har vi i handen. Och det ska vi läsa upp här i podden i det här avsnittet.
Det ska vi göra.
Dokument 9, alla förhör med Christer A. G.H. Och dokument 10, alla förhör med den berömde A.A. Ja, det är de dokumenten som är begärda i den 15 juni klockan 19.30 2020.
Där finns ju en intressant detalj också då. För det var, om inte jag hörde fel här, det var Sydafrika-dokument inblandat där, var från 2020, stämmer det?
Ja, jag kan tänka mig att det är en del dokument, så det kommer att kosta en del pengar.
Ja, problemet är, eller problemet, men till mig sa Christer Petersson att någon, det pratades om en dossier som skulle överlämnats från Sydafrika till Sverige via diplomatiska kontakter och liknande. Och han förnekar att han åtminstone har sett någon sån överhuvudtaget.
Spännande. Mm. Ja, då kommer den begäran förmodligen att misslyckas.
Ja, eller så är det vad han har möjlighet att säga offentligt så att säga. Men den kommer förmodligen, om det är som Christer Petersson säger, så blir inte förvånad om ni inte får ut någonting, helt enkelt. Nej, men så är det. Så det finns en plan, och vi har ju gjort nu 230 avsnitt plus här på det vi bedömer var 2-3% av utredningen, så att det finns väl ingen större risk att vi får brist på material i alla fall nu.
Jag antar att den här miljonen är en fantasisumma. Alltså det kommer aldrig att finnas ett behov av att få ut alla papper. Det kryllar ju av toktips och till exempel de 86 misstänkta gärningsmannaprofilen. De papperna kanske man inte behöver allihop.
Nej, man kanske inte behöver allihopa, men vissa kan ju också vara, som vi har pratat om innan, vissa dokument kan också ha en väldigt bra story. Jag skulle vilja se ännu mer om Christer Pettersson till exempel, som ju är en karaktär, eller var en karaktär. Bara inte kanske just för att han är huvudmisstänkt i min värld på något sätt, men det händer så mycket galna saker runt honom helt enkelt. Så att det är likadant så. Jag har ju fastnat för det där med Christer A som sålde sitt vapen vid Café Opera där till någon random knarklangare. Jag tycker att det där fanns det några dokument som kunde göra oss lite klokare där, så hade det varit fantastiskt att läsa. Det hade nog kunnat bli ganska underhållande faktiskt.
Jag har redan fått tag på ett Christer A-dokument som vi inte har tagit upp tidigare och gäller ett misshandelsfall. Men det kommer vi ta i... Vi kommer göra flera avsnitt om Christer A i längd.
Ja.
När det här har lagt sig lite.
Men ett av de här dokumenten vi pratade om...
Ja.
För så här är det. Du och jag satt i en intervju med bland annat TV100 och så pratade vi om utredningen och hur mycket eller lite material som lämnats ut. Och då nämnde vi ett för oss okänt motplatsvittne helt enkelt.
Ja, vi hittade en lista i Wingrens pärmar där det fanns 5 ögonvittnen uppgivna. Just 5. Lite oklart varför det var just de 5. Och där fanns ett okänt namn. Och inte mer. Vi försökte få ut det här dokumentet. Det gick inget bra. Men nu har vi det.
Ja, det var ju så här att jag begärde ut det från Palmeutredningen och fick inte ut det då. Med tanke på med hänvisning till sekretess och så vidare då. Och jag tänkte att om det nu inte är någonting jag har så borde de kunna släppa på det. Så jag provade faktiskt och bad dem göra en överprövning på det. Men det blev ju samma resultat där. Men vi har det som sagt nu. Och vad står det då?
Ja, man kan konstatera att Palmeutredningen ägnat sig åt att slentrian säga nej på grund av förundersökningssekretess. För att det här förhöret ger tyvärr väldigt lite. Det är ett förhör utfört 00.45 den 1 mars 1986. Oh. Med Theodorus A. Som jobbar som städare och är från Grekland. Anledning till förhöret, eventuellt vittne till skjutningen av statsministern. Berättelsen. Vid 22-tiden åkte A från bostaden till pressbyrån som är belägen T-centralen vid spärrarna norra delen. Därifrån körde A hem en flicka som blivit sjuk och färden gick till Zinkens damm. Intressant intermezzo vid kiosken. Sen åkte A åter till pressbyrån och samtalade korsund med sin fästmö. Mm. Hon kanske jobbade där eller något.
Det kan man ju misstänka, ja.
Sedan körde A omkring i city för att tiden skulle gå eftersom han skulle hämta fästmön efter midnatt. Då han kom till Sveavägen samtidigt med ambulansen så såg han en folksamling och stannade bilen för att av nyfikenhet titta vad som hade hänt. Bilen som A färdades i parkerade han på Tunnelgatan väster om Sveavägen. A gick fram till en plats på Tunnelgatan som är belägen cirka 5 meter öster om Sveavägen. Och där observerade han ambulanspersonal, läkare, som försökte med hjärtkompression på en man som låg på marken. Mannen var mycket blodig i ansiktet. Då A anlände till platsen var klockan ungefär 23.40 eller 23.45. Och det kan ju rimligtvis inte stämma, för det är ju långt efter att ambulansen har kört iväg.
Precis, så är det. Så är det.
A säger sig inte ha sett något som kan leda till att gärningsmannen identifieras. Och det var allt. Så det var ungefär lika spännande som presskonferensen.
Ja, det var ju det. Och som du säger, här får vi ju ett bevis verkligen på att det är verkligen, det var, ska jag säga, ren slentrian som gjorde att man sekretessbelade vissa uppgifter. För att jag, när jag gjorde, bad dem göra en överprövning på det här, så tog jag reda på personen, eller ja, jag kollade upp honom helt enkelt. Personen är idag avliden, han har inga släktingar i Sverige, vad vi har kunnat ta reda på. Så jag hävdade ju att alltså, den enskildes integritet var ju inte av samma värde så att säga, för att det fanns ingen som skulle kunna ta illa upp av uppgifterna helt enkelt. Men det känns ju som en slentrianstämpel på det där verkligen, för att det är, som du säger, det är inga uppseendeväckande uppgifter alls.
Nej, verkligen inte.
Men tiden, alltså det där, man förstår ju verkligen att saker och ting gick fel i utredningen när man till och med får tiden fel på 20 minuter där, va?
Ja, men jag kan tänka mig att han hade ingen koll på tiden han satt där i bilen och bara...
Nej, just det är hans uppgift.
Fast han borde ju känna till tiden eftersom han ska vara tillbaka vid pressbyrån vid midnatt.
Mm. Ja, mycket märkligt, mycket märkligt. Ja, det är det verkligen.
Jag slängde upp en liten frågetråd inför det här avsnittet. Och jag tror att folk har höga tankar om oss, för den innehåller en del väldigt, väldigt detaljerade frågor om Palmemordet som var svårt för oss att hitta svar på 30 minuter.
Ja.
Men jag tänkte ändå ta upp några svar här i tråden. Mm. Jag ber om ursäkt till alla som inte fick med sina svar.
Dan, förresten, jag har fått ett på privat meddelande också. Vi har pratat om det innan. Hej, såg att ni efterfrågade frågor. Min anonyma fråga är... Ja, det ska jag inte säga vem det är då. Hur kunde direkt uppkomma så felaktiga uppgifter om VG i inledningen? Det vill säga hans vapenintresse samt alibi. Om man från PUs sida ska sammanfatta en 34 år lång mordutredning hade jag lagt allt krut på att varenda mening skulle vara kontrollerad och granskad. Nu är det ett mycket slarvigt intryck.
Ja.
Jag vet inte. Det är väl någonting som jag kommer ta med Melander ju. Presentationen av honom som att han hade alibi och... Alltså, nej, det ska vi där, speciellt om med tanke på det som vi började titta på i höstas, du vet, med ett vapenfynd som hade gjorts ju.
Mm.
Det ska vi där. Jag har för övrigt inte fått något nytt om det, men det är en helt annan historia.
En intervju med Donald Forsberg vore intressant framöver.
Mm.
Ja, det vore det. Har du jagat honom?
Det vore det. Jag får säga, vem har jag inte jagat? Jag ska ta och anteckna detta, och så ska jag ta och kolla på det. Jag har för mig att vi har sträckt ut en hand där, men det kan ju vara så att jag har fallit mellan stolarna. Jag ska absolut kolla detta. Jag tycker också det vore jätteintressant.
Det låter bra. Joel säger, hur ser ni på det faktum att handlingarna blir offentliga nu? Ur den synvinkeln var Christer Peterssons beslut att lägga ner förundersökningen välkommet. Vad tror ni material kommer att visa och få för följder? Och då svarar Peter, handlingarna blir inte offentliga utan allmänna. Offentliga blir de efter att en begäran gjorts och en sekretessbedömning visar att de kan lämnas ut. Och det är just hela kruxet. Jag antar att det är det som de faktiskt har betalt för nu när handlingarna är digitaliserade. Så sekretessprövningen är det det arbete som måste läggas ner nu?
Alltså, det, jag vet att någon av de stora nyhetsredaktionerna för ett antal år sedan hade ett rättsfall om det här. Och då var det ju så att man hade begärt ut en förundersökning, eller förundersökningsprotokollet digitalt. Men enligt den gällande lagtexten på den tiden då, så fick man då betala för varje sida ett antal kronor.
Just det.
Och det, ja, och det innebar ju att lagen specificerade inte om man hade en kopieringskostnad, papperskostnad och så vidare, eller om det var digitalt. Så att jag tänker att är det något sånt som hänger med, eller är det arbetskostnaden som vi betalar för i så fall?
Det är en bra fråga, men priset är ju då 9 sidor gratis, 10 sidor 50 kronor, därefter 2 kronor per sida, om jag har fattat hela rätt. Och det är ju svårt om man inte vet hur många sidor det rör sig om. Då kan man åka på ganska rejäla smällar när man vill ut allting om Sydafrika till exempel. Då kan det bli...
Nej, men precis. Jag beställde ut ett förundersökningsprotokoll vid ett tillfälle utan att ha koll på hur mycket det omfattade. Jag fick en smärre chock när jag fick en räkning på 946 kronor sen. Så att ja, det var värt att se till läsningen, men det blir dyrt med offentliga handlingar. Och det är också en sån där grej. Allmänna eller offentliga handlingar ska väl vara just allmänna eller offentliga, det vill säga att alla ska ha möjlighet att ta del av dem. Och här sätter man ju, alltså jag menar, du behöver nästan lösa Palmemordet för att ha råd att begära ut utredningen.
Ja, det är därför jag tror det är så viktigt med det här initiativet att samordna begärelserna så vi får ut, alla papper en gång. Och sen är frågan hur mycket som verkligen är intressant, men mängden avsnitt vi kan göra den här podden, om ni vill höra dem, har ju definitivt ökat. En fråga som besvaras här är Franks fråga. Det vore intressant att veta hur KP utrett andra spår än SE, eller om man valde honom för att kunna lägga ner. Jag vet att Aftonbladet skrivit att utredningen har skickat förfrågningar till Säpo, men det är återigen bara att låta dem utreda sig själva. Ja, jag hoppas ju att vi kan få ut alla KPs utredningsåtgärder. Det vore ju fantastiskt spännande.
Så är det absolut. Till mig sa han, för jag frågade just om han hela tiden varit inriktad på Skandiamannen då, men han säger att bland annat Sydafrika och Christer A har varit två spår som har utretts mer intensivt under hans tid också. Så att, men som sagt, det är hans egna uppgifter, det vet vi ju inte, men enligt honom själv så har man utrett även andra spår intensivt då, men landade i Stig E eller Skandiamannen då.
Yes. Vår trogna lyssnare Lars Göran, som vi träffade på Palmevandringen, säger följande. Han har 4 frågor. 1. Ja. Med tanke på illa man hanterat hela biten med Stig, borde man tillsätta någon form av ytterligare utredning för att försöka dra i trådarna, eller ska man lämna arbetet åt journalister, privatspanare och dylikt? För oavsett vad man än må anse om vem, vilka som är inblandade i mordet på Olof Palme, kan väl ändå inte bortse från det faktum att det finns så många frågetecken kring Stig som borde rätas ut. Och här har ett antal jurister och kunniga människor ropat på en ny kommission.
Ja, precis. Och ja, frågan är ju vad den kommissionen skulle ha för syfte. Om det skulle vara att gräva djupare kring Stig, eller om det skulle vara att, så att säga, titta mer på de juridiska bitarna i att man presenterade honom som en potentiell gärningsman då. Men Jag hade inte blivit ledsen om man tittade lite närmare på det. För att det finns alldeles för mycket frågetecken. Jag tycker att det fanns för mycket frågetecken, ärligt talat, för att kalla till presskonferens överhuvudtaget. Men det finns så många frågetecken som behöver rätas ut. Och även i arbetssättet verkar det ju finnas saker att titta på. Just det här att man kallar till presskonferens när man fortfarande inte har... Eller man säger att man har en lösning när man fortfarande inte har svar på vissa delar, vilket ju Petersson bekräftade till mig då.
Det har ju redan varit 3 kommissioner. Men
precis,
den tredje kommissionen, min favorit, granskningskommissionen, slutade ju att presentera sitt resultat 99. Jag skulle vilja se en likadan utredning som plockar upp bollen där och granskar Palmeutredningen från 99 till 2013. Är förmodligen inte så mycket jobb att granska, för det händer inte så mycket. Men från och med att Dag Andersson kommer in och allting som har hänt sedan dess, det vill jag se granskat.
Absolut, jag håller med dig.
Jag tycker att granskningskommissionen gjorde ett fantastiskt jobb på att sammanställa den här rapporten.
Mm.
Det är verkligen en av de bästa böckerna om Palmemordet.
Det är det absolut.
Fast Skandiamannen bara nämns som ett vittne i förbigående.
Ja, det är ju det. Nej, som sagt, en fortsättning på granskningskommissionen där hade ju varit perfekt. Och titta både på de olika spåren, teorierna som han jobbat med sedan dess, precis som du säger. Och sen också titta på rimligheten, tycker jag, i att gå ut och presentera på ganska lösa grunder då en person som misstänkt mördare. Om det finns om det är juridiskt hållbart överhuvudtaget och liknande. Det hade också varit intressant att se.
Inga-Britt Ahlenius försvarade ju granskningskommissionens arbete med att säga att Skandiamannen var inte ett uppslag i palmutredningen. Och för att bli ett uppslag i palmutredningen krävdes ju bara ett toktips. Leif GW Persson är ett uppslag i palmutredningen.
Jajamän, det är han. Han har dock alibi, för han var i Göteborg den natten, sa han.
Ja, han säger det.
Han säger det.
Men har alltså ingen ens toktipsat om Skandiamannen?
Det låter ju helt osannolikt. Är det någon som, så att säga, borde ha tipsats om redan på den tiden, med tanke på hur mycket han förekom i media och liknande, så vore det ju han, tänker jag. Det måste ju ha kommit in tips om honom, alltså.
Det verkar ju väldigt osannolikt.
Ja, det gör det. Men alltså, sen hur man såg på de tipsen, att man bara la dem åt sidan för att Holmer och kompani hade en färdig inställning, så att säga, det är ju en annan sak. Men att det inte skulle kommit in tips, det låter ju helt osannolikt.
Fråga två från Lars-Göran. Tror ni, i och med att mer och mer material kommer att släppas, att det finns spår och teorier som kanske kommer att läggas ner när det visar sig att det ännu inte finns så mycket att hämta i utredning som man trott? Tänk inte på något särskilt spår, men om man kanske inser att det inte finns någon substans i det och folk väljer att gå vidare. Eller kommer bristen på information ge vatten på kvarn om någon form av mörkläggning?
Bra fråga. Alltså, ja, det finns ju en del teorier som jag tror kan städas undan med öppna dokument, och det är väl framförallt teorierna som på ett eller annat sätt antyder att mordet inte har ägt rum. De teorierna kanske skulle kunna läggas åt sidan om större delen av utredningen eller den medicinska bedömningen av Olof Palme då när han kom in släpps. Vi har obduktionsprotokoll och sånt, absolut.
Men är inte de teorierna fullständigt faktaresistenta?
Jo, det är ju så. Frågan är om det skulle hjälpa, menar du?
Ja, det är verkligen frågan. Men ja, jag är väldigt intresserad av just den här frågan, för att det kan ju dyka upp. Alltså, det kommer ju förmodligen finnas mer material i alla spår.
Mm.
Och det är ju, det jag tänker på direkt, det är ju Christer A. Men ja, det här är väldigt intressant. Nu vill vi se dokumenten.
Ja, absolut. Nej, men det finns många, många spår som jag tror... Jag vet inte, jag tror att vissa spår skulle kunna få en revival faktiskt. Jag tänker bara på det vi har ägnat mycket tid åt, nämligen Viktor Gunnarsson, som fick någon slags revival där när vi fick ut dokumenten från Anders Leopold där. Stort tack, Anders, för övrigt. Jag tänker att många andra spår skulle nog också kunna få liknande revival när man har lite mer att gå på, så att säga. Eller för den delen, vissa spår kanske helt kan läggas åt sidan, vilket jag har svårt att tro visserligen, för att i palmekretsar lägger man inte bara spår åt sidan, har jag märkt.
Det kan nog stämma. Fråga tre. Mm. Kommer Dan nu att prata om sitt favoritspår och avslöja vad det har varit nu när förundersökningen läggs ner? För om jag inte minns fel fanns det som ett Patreon-mål förut. Det gäller också Tobias om man har något. Det är fortfarande ett Patreon-mål. Jag la det som ett Patreon-mål jättehögt för att slippa prata om det. Men Patreon-målet är inte att jag ska avslöja vad som är mitt favoritspår, utan Patreon-målet är att jag ska göra en topp 10-lista på troliga spår. Och det kommer jag göra om vi når dit. Men du kanske kommer att berätta vad du tror nu. Vem sköt Olof Palme, Tobias? Ut med det nu.
Jag lägger mig på Patreon också, för guds skull. Ingen bekymmer. Jag kan ligga lite lägre än dig där, för att du är ju ändå skaparen av podden och sådär. Men lägg dig på Patreon med. Så här är det, jag har faktiskt ingen bestämd teori, och det är jättetråkigt att säga, men för varje spår som vi jobbar med så blir det att man tänker att ja, men det här är faktiskt inte dumt. Det finns saker, jag tänkte så när jag lyssnade på dina avsnitt inledningsvis om Skandiamannen till exempel, att här är det ju någonting som inte stämmer, helt klart. Jag tänkte så om Viktor Gunnarsson, jag tänkte så om polisspåret, så att dels tycker inte jag att det är kanske min uppgift att säga vad jag... Att spekulera för mycket helt enkelt just kring möjlig gärningsman. Och sen är det ju det att det finns många spår som faktiskt, ja, som har tilltalat mig under åren, men inget som står framför det andra. Och då kan jag säga att jag utesluter inte ens Stig som gärningsman, men jag tycker att det är för lite bevis för att kunna dra de slutsatserna som Peterson och hans utredning gjorde.
Jag säger som jag sa i radio alldeles nyss, att jag är trött på att gissa i Palmemordet. Mm. Jag vill veta, jag trodde jag skulle få veta, men jag fick inte veta. Alldeles mycket folk har gissat alldeles mycket i det här fallet. Dessutom, ju mer jag har läst, desto mindre säker jag har blivit på någonting. Det känns som jag vet mindre, eller jag tror mindre om Palmemordet nu än vad jag gjorde 2016.
Alltså, ja, visst är det så. Så känner jag också. Vi hade ju en lyssnare som jag citerade i paneldebatten där, eller paneldiskussionen med er lyssnare. Han sa att den där presskonferensen och liksom den här upplösningen som han liksom hypat väldigt mycket för då, det var ungefär som när han trodde att han hade vunnit högvinsten på bingolotto, men kom på att han hade spelat på trean spel istället för tvåan. Och det tyckte jag var en så bra beskrivning. Man är liksom hypad, man känner att nu är det verkligen, nu kommer vi få en lösning, och sen kommer verkligheten i fatt och slå en i bakhuvudet.
Fråga 4 från Lars-Göran. Tror ni Christer Petersson kunde gå tillväga på något annat sätt än han gjorde? Alltså, han kanske inte borde ha slängt ut ett köttben med hintar om en liten fläskbit, som medierna gladeligen gjorde till en hel gris. Skulle han ha väntat med att gå ut med något och bara släppt det som en bomb på oss? Hur tror ni folk hade reagerat då? Eller har ni något annat förslag som hade landat bättre i folkets syn?
Min tanke där var ju det vi pratade om innan, att nu har ju tidningar och kanske framförallt Filter då och Thomas Pettersson och hans bok har ju hjälpt till att hypa spåret Skandiamannen. Men jag vet inte, alltså, jag tycker väl han kunde i så fall, kommer man ingen vart, man har provat alla trådar, så skulle man väl kunna gå ut med det och säga att vi kom ingen vart. Alltså, vi har ingen gärningsman som skulle kunna, så att säga, leda till åtal och så vidare. Men att just det här att peka ut någon, det vänder jag mig lite mot. För det tror jag bara startar ännu mer spekulationer och skapar ännu mer kritik mot honom och hans utredning.
Man ska ju inte underskatta Christer Pettersson-effekten. Att det har blivit lite Christer Pettersson 2.0.
Verkligen.
Så att folk som inte är insatta i fallet, de har ju faktiskt köpt det här. Det har redan dykt upp de här, men nu är det ju löst. Varför håller ni på med det här fortfarande?
Ja, jo, jag får också de kommentarerna både i, så att säga, i verkliga livet och på Facebook och liknande då. Absolut.
Jag har också suttit på dem som, men det var ju Christer Pettersson. Lisbeth har ju pekat ut henne. Vad är det här för nymodigheter?
Ja, och där har vi en intressant grej. Familjen Palme har väl i princip pekat ut ganska många. Jag tänker framförallt Mårten Palme har väl sagt att det skulle kunna vara Skandiamannen, det skulle kunna vara Christer Pettersson, det skulle kunna vara, ja, men inte det, jag känner att har inte han ändrat sig en hel del?
Ja, han har ju sett likheter mellan sin grannman och Townley och Wilhelm Kram.
Just det, som vi kunde avskriva i avsnittet om misstänkta.
Ja. Så att, men familjen Palme verkar nöjda, och det är ju på något sätt ganska bra, tycker jag. Alltså, det måste vara otroligt skönt att känna den känslan att nu är det äntligen löst. Mm. Och då kanske de kan gå vidare med sin sorg.
Precis.
Och det ska man inte underskatta.
Nej, det ska man inte underskatta. Sen är ju frågan, jag funderar ju på om Lisbeth hade varit i livet och det här hade presenterats. Hur hon hade ställt sig till det. För att hon hade ju väldigt klart, menade hon, påpekat ut Christer Pettersson. Och nu dök upp en annan snubbe här. Det skulle ju underminera hennes vittnesmål som redan var starkt underminerade sedan innan. Jag undrar hur den reaktionen hade blivit. Det hade varit jätteintressant att veta.
Mårten svarade faktiskt på den frågan på TV. Han sa att han inte trodde att hans mamma skulle ändra uppfattning.
Nej, det är väl min uppfattning också. Jag delar uppfattning med dig, Mårten, om du skulle lyssna på det här. Vi har faktiskt, ska jag säga det, vi har faktiskt sträckt ut en hand också till Mårten Palme och försöka få till en intervju med honom.
Ja, det vore ju fantastiskt.
Japp, så vi får se inget svar än så länge.
Jättebra. Sen blev jag fascinerad av Stefan Löfvens reaktion. Han var ju med ganska mycket på TV nu och när han svarade på då, när han fick frågan, men du har ju sagt att det var Christer Pettersson. Och då gled han undan den frågan. Jag så mycket pratade väldigt gärna om Palme som person, vilket ju har påverkat honom massor. Men det var lite, lite goddag yxskaft svar där. Och nej, det är inte min uppgift att recensera åklagarnas arbete.
Nej, det finns ju ett antal, framförallt socialdemokrater, som har haft i alla fall just den inställningen. Lisbeth pekade ut Christer Pettersson. Lisbeth är en ytterst trovärdig människa och det är klart att de kan tycka det, för de kanske kände Olof Palme och Lisbeth och de jag menar, de har ju en annan bild av henne. De har en personlig bild av henne också. Så att det är väl inte, det är väl inte konstigt att de tycker så kanske, men jag tror att det bästa man kan göra i den situationen är att inte fastna för en övertygelse, utan att faktiskt kunna vara öppen för möjligheter. Och Löfven bland andra då målade ju in sig i ett hörn där helt enkelt nu när det kom fram en annan tänkbar lösning.
Lyssnaren Henrik säger en sak som jag tyckte var intressant. Jag har börjat se att Skandiamannen-teorin innehåller ett faktum som ej tas upp, men för mig är central. Anledningen skulle vara att den är så mörk och samtidigt respektlös. Men det löser problemet om att slumpen och vapnet och skottet känns så fel. Så här är då Henriks teori. Stig satt på sitt kontor med ett vapen för att ta livet av sig. Och när han ballar ur råkar han stöta på Palme och hans liv får en ny märklig mening. Det var en ny teori, den hade jag inte hört tidigare. Lyssnaren Alex säger: några kända advokater har uttalat sig angående KPs utpekande av SD. Vore intressant att höra en advokat / jurist framöver kunnig området. Jag skulle gärna höra en advokat prata om just domen mot Christer Pettersson och sånt också. Det skulle vara intressant.
Det jag hörde i, nu ska vi se om det kan vara Studio 1 i P1, Peter Altin var ju ute väldigt hårt mot att man pekade ut Skandiamannen då och menade på att det här var ju ganska galet. Så att jag hade ju tänkt att antingen höra med advokatsamfundet eller faktiskt försöka fiska med Peter Altin som ändå har en klar åsikt i det här då och se om vi kan få till en intervju. Det har dock inte hunnits med, men tanken har funnits hos mig också, absolut. Och som du säger, Dan, att få någon slags juridisk insyn i Christer Petterssons spåret också.
Vi kommer att stanna kvar vid Skandiamannen ett tag nu och prata med så mycket kunniga människor vi kan få tag i.
För att det här är ju den närmaste lösning vi har kommit sen mordet skedde. Om vi bortser då från Christer Pettersson som ju faktiskt blev frikänd då.
Det närmaste lösning vi har kommit sen domen i tingsrätten.
Ja, precis så ska jag säga. Det är helt rätt. Och det är klart att vi har ju fått mängder av frågor. Vi har fått jättemycket kommentarer från er. Och vi vill ju gärna uppehålla oss vid det här. För det viktiga är ju inte vad Dan och jag säger, även om det är kanske roligt att lyssna på sådär som nu. Utan det är ju vad de som faktiskt har den där riktiga expertkunskapen eller de där riktiga teorierna. Det är det som kan bli riktigt intressant. Och det är ju också därför vi vill hänga kvar vid det här och höra vad de som ägnat kanske större delen av sitt liv åt Palmemordet har att säga om det här.
Och vi är fullständigt medvetna om att vi inte är de mest kunniga människorna i Palmemordet. Men vi ska försöka få in de mest kunniga människorna i podden.
Och det har vi ju lyckats med ganska väl hittills. Så jag tror inte vi kommer ha några större problem framöver här heller. Som sagt, jag har en hel del ja på intervjusidan. Men det är en fråga om tid helt enkelt just nu.
Alla de frågorna som jag inte tog upp här nu, de kommer vi försöka ställa till de kunniga människorna.
Det brukar ju alltid dyka upp en frågetråd där ni kan ställa frågor till de olika gästerna så fort de är bokade helt enkelt. Så att vi ska försöka göra något liknande, det kanske är det lättaste.
Ja, det tror jag är rättigt. Jag har en förutsägelse. Aktiviteten här i våran podd och intresset för Palmemordet är nu större än på väldigt länge. Men jag tror att det här långsiktigt kommer att skada intresset för fallet. Jag vet ju att ni som lyssnar på det här nu kommer att fortsätta vara intresserade. Men jag tror att tillströmningen av nya intresserade och den här true crime-generationen som jag når via seriemördarpodden, det är många av dem som har kommit in till Palmemordet och lyssnar på det här och tycker oj, det är ett jättestort olöst fall, vad spännande. de kommer kanske inte betrakta det som olöst längre. Och jag tror att tröskeln för att bli intresserad av Palmemordet kommer att bli större om ungefär ett år. Och ja, jag tror vi kommer att ha färre lyssnare i en avlägsen framtid i alla fall. Kanske inte om ett år, men...
Nej. Samtidigt så tänker jag att det finns ju en... Det är klart du måste ha ett visst intresse för det, det måste du. Men nu när det ändå kommer upp en hel del i media, det kommer fram att folk är kritiska mot det här, så finns det ju också en chans att folk vill börja titta lite djupare på det eller bilda sin egen uppfattning. Det skulle också kunna leda till att det i alla fall inte sjunker. Vi kanske får in några stycken extra då för de vi tappar i så fall. Det är min tanke.
Jag kommer att fortsätta på nyrekryteringen i mina andra poddar. Vi har nästan som ett stående skämt i seriemördarpodden att om handlingen passerar den 28 februari 1986 så måste man nämna mordet på Olof Palme. Det står till och med i manusanvisningarna. Fast jag har gett några manusfattare rätt att hoppa över det om de tycker att det är för jobbigt. Men jag vill att det ska hända där den 28 februari 1986.
Och vi lyckades ju, vi satt ju gjorde avsnitt av Mördarpodden för lite sedan, du och jag, Dan, när Josefin hade lite ledigt.
Just det.
Och jag tror att vi nämnde Palmemordet ungefär 7-8 gånger på de två avsnitt vi gjorde där, eller på de tre avsnitt ska jag säga vi gjorde där.
Var det så mycket?
Nej, John Benet 1 nämnde jag det två gånger i alla fall. Du säkert någon gång också. John Benet 2, ja.
Man tänker ju ganska mycket på Palmemordet.
Ja, speciellt som det var... Att vi spelade in de avsnitten innan avslöjandet också, just att det låg liksom i bakhuvudet, det gjorde det. Vill du ha med det här? Du hade någon lång reserv där. Vad var det för någonting? Vill du ha med det också, eller?
Ja, vi kan avsluta med det.
Att vi liksom inte, så att det inte blir att så här tror vi, utan att en lyssnares...
Yes. Jag tänkte avsluta dagens avsnitt med ett inlägg från lyssnaren Ulrika. Jag är väldigt svag för välskrivna teorier. Det finns ett spår på Patreon som heter Privatspanarnas teorier. Där jag vill ta upp de privatspanare som faktiskt har skrivit en sammanhållande historia. Det här är inte en av dem. Men det här är en teori, en vild spekulering om Skandiamannen.
Mm.
Så ta det för vad det är spekulering från Ulrika. Hon börjar med att fråga. Kan man få spekulera lite vilt? Det blir ett långt inlägg. Men jag tänker att om det var Stig som sköt Palme kan det gå till ungefär så här. Jag har försökt sätta mig in lite i hans mindset vid mordet. Stig jobbar sin sista dag innan han ska gå på en veckas semester. Han ska åka till fjällen. Och det är ju visserligen trevligt, men det innebär ett litet problem för honom som smygalkoholist. Det kommer att bli en hel vecka när han inte kommer att få i fred och dricka hur mycket han vill. Hans fru kommer att ta ögonen på honom. Så istället för att åka hem och börja packa som han kanske borde, ser han till att jobba över lite grann. Han sitter på sitt låsta kontor och dricker sig lite småfull. Inte överdrivet full, men precis sådär lagom så han känner sig behagligt, sorglös och lätt till sinnes. I sin fantasi spinner han ljuva drömmar om hur han ska utföra heroiska stordåd och imponera på vänner och bekanta. Ja, kanske slå hela Sverige och världen med häpnad. Han har ett ovanligt stort behov av att få uppmärksamhet och bekräftelse. Så det är vanligt att han ägnar sig åt fantastiska drömmar där han får just det. En av hans drömmar går ut på att befria Sverige från Olof Palme. Tänk vilken hjälte han skulle bli om han hade ihjäl det svinet. Självklart är det bara en dagdröm och inget han planerar att göra på riktigt. Men visst vore det fantastiskt om han någon enda gång kunde få vara en hjälte även i verkliga livet. När det till slut börjar bli dags att packa ihop och åka hemåt öppnar han skrivbordslådan för att lägga ner sin spritflaska. Då får han syn på revolvern som ligger där. Den som han lånade för en tid sedan. Även om det bara är han själv som har nyckeln till kontorsrummet så känns det inte helt bra att den ligger kvar där när han åker iväg på semester. Bäst att ta med revolvern hem. Han stoppar den i rockfickan och lämnar kontoret. Han är alldeles lagom lullig och på gott humör och han passar på att slänga ett par ord med väktarna innan han drar sitt passerkort och går ut i februarikylan. Och där så måste jag avbryta med att KPU hävdade att man kunde prata med väktare innan man drar passerkortet. Och det är ju ganska många som hävdar att det inte gick.
Nej, precis.
Ulrika fortsätter i sin vilda spekulering. Innan han svänger vänster på Sveavägens trottoar kastar han en snabb blick åt höger och registrerar vagt ett medelålders par som kommer gående arm i arm mot hans håll. Han tänker inte mer på det, utan när han går mot tunnelbanan tänker han på revolvern som han känner i fickan. Tänk om folk bara visste att han gick där beväpnat. Vapnet får dem att känna sig som en riktig tuffing, som en agent eller som John Wayne. Han ser för sitt inre hur han stöter på ett gäng pudelhåriga kickers i tunnelbanan som börjar mucka gräl med honom. De vill sparka ner honom med karatesparkar. Men han behöver bara helt lugnt dra upp sin revolver ur fickan och le lite överlägset med ena mungipan för att busarna ska bli bleka av skräck och skingras åt alla håll. Det är en skön tanke. Han vaknar snabbt upp ur sina fantasier när han hör en bekant röst. Paret som går bakom honom pratar lågmält med varann och mannens röst går inte att ta miste på. Det låter precis som Olof Palme. Stigs första instinkt är att genast stanna och vända sig om och se efter. Men han inser att det skulle se väldigt konstigt ut. Istället låtsas han sig jäktad ut och ökar på stegen för att komma en bit före makarna. Vid dekorimahörnet har han fått lite avstånd och han stannar upp och låtsas titta på sin armbandsklocka i ljuset från skyltfönstret. Han vänder sig diskret så han ser paret och han känner hur pulsen plötsligt ökar. Det är självast Olof Palme och hans fru. Han är avtrubbad av alkohol och nu blir allting plötsligt overkligt. Just som paret Palme passerar honom gör han något som han aldrig skulle göra annars. John Wayne kliver självsäkert fram bakom Olof. Han ska skjuta både den jäkla statsministern och hans hemska fru. Det känns så självklart. Han vet precis hur han ska sikta. Som i trans tar han fram revolvern i fickan och utan att tveka skjuter han Olof i ryggen. Knallen och rekylen får Stig att vakna upp ur transen. Plötsligt mycket nyktrare ser han sig själv utifrån. Vad håller han på med? Han är inte John Wayne. Han är Stig. Och det här är ingen fantasi. Det här är verklighet. Insikten får honom i balans och gör att när det andra skottet går av glömmer han att sikta ordentligt och det går iväg lite på måfå. Han tar ett steg tillbaka och han ser som i ultrarapid och alla människor omkring vänder sig mot honom. Alla stirrar på Olof som sjunkit ihop på marken. Bilar stannar och från Sveavägen kommer flera människor springande. Instinktivt vänder han och springer åt motsatt håll in mot Tunnelgatan. Bitvis halkar han klumpigt på snömodden. Han har inte rätt skor för det här. Han är duktig på att löpa och han är snart uppe ovanför den långa trappan. Väl där vänder han sig om för att se om han är förföljd. Det är han tack och lov inte. Men han är tyvärr upptäckt av en yngling i blå täckjacka som stirrar upp på honom nerifrån gatan. Han tar sig någonstans för att pusta ut och samla sina tankar. Han är chockad och darrig, men samtidigt full av triumf. Tänk att han har skjutit Palme. Undrar om Palme faktiskt dog. Det såg ut så. Han går så småningom tillbaka mot Skandihuset. Men inte utan att först passera brottsplatsen igen för att se och höra vad som har hänt där sen han sprang därifrån. It all makes sense, eller hur? Och det var alltså Ulrikas spekulativa noveller, så ingenting som står för en podd bara så att ni inte sågar oss fullständigt.
Nej, men alltså, jag tycker ju att det var oerhört välskrivet och alltså, hon frågar ju bara en, kan man få spekulera lite vilt? Ja, det är klart du får. Det är, alltså, jag har hört betydligt sämre skrivna teorier än så här, det måste jag säga.
Menar du presskonferensen?
Bland annat det, ja. Det finns ju... Nej, men så att... Nej, jag gillade det. Det var som du sa, det blev som en liten novell här ju. Det är ju alldeles utmärkt. Och det skulle ju... Om man tror på den teorin så skulle det förklara mer än vad Christer Petersson förklarade.
Och om ni inte tyckte om det här så hoppas jag att vi inte kommer fram till spåret privatspanarens teorier på ett tag. För då kommer ni få höra om diamantspåret och om hur Olof Palme råkade beordra mordet på sig själv.
Ja. Hade vi inte ett slagrutespår också?
ja, det finns.
Ja, just det.
Jag väntar ju nu på teorin då att Skandiamannen jobbade över mycket. Mm. Så han behövde ju uppenbarligen narkotika. Och var hittar man narkotika? Han vill ju ha amfetamin. Det köper man av Sigge Cedergren.
Jajamän.
Ja. Men Sigge Cedergren är ju lite skurkaktig. Så när han ser den här tjänstemannen komma och köpa amfetamin så ser han en chans att tjäna lite snabba pengar. Så han säljer mjöl till Skandiamannen.
Ajajaj.
Skandiamannen går tillbaka, sätter sig på kontoret, ska ta lite uppåt schack där. Och det fungerar inte. Han blir upprörd, han går ut och sen kommer han ut på gatan. Och har du tänkt på en sak?
Ja, Sigge Cedergren och Olof Palme är jävligt lika.
Ja, de är ju inte ens lika, inte det minsta.
Nej, men var det, det var väl i, vad hette han, Hasse Edstams dokumentär, hette han så? Som, det var någon som sa det. Har du tänkt på det? Olof Palme och Sigge är jävligt lika.
Ja, ett klassiskt citat.
Ja.
Ja, nu ska vi bli seriösa igen, förlåt mig.
Det ska vi. Jag tycker så här då, att vi... Nej, vad tycker jag egentligen?
Mm, bestäm dig.
Ja, nej, jag tycker ingenting just nu. Jag är bara trött i huvudet.
Ja, nej, ja. Tillbaka till superseriösa avsnitt. Nu ska vi granska Skandiamannen-teorin och se hur långt det kommer.
Absolut, det kommer vi att göra. Och som vanligt, oss hittar ni på facebook.com/palmemordet. Det är väldigt mycket frågor just nu som rör just själva mordet. Det kanske inte alltid... Eller vi hinner inte svara på dem allihopa helt enkelt. Men det finns många andra duktiga lyssnare som kan bidra med fakta också.
Och jag vet att Palmerummet och Studio Palmemordet har en väldigt hög aktivitet just nu. Så det finns många som kan komma med synpunkter.
Ja.
Och många kloka människor.
Ja, visst finns det det. Och Dan, jag tänker det om man nu kanske känner att Palmemordet är ju... Det är ju över nu. Man kanske vill lyssna på någonting annat. Då har väl du lite alternativ till det, va?
Jag har ju en podd som heter Olösta mord. Där jag varannan vecka tar upp ett olöst mord. Podden ställer bara frågor och levererar aldrig några svar. Men jag är väldigt fascinerad av olösta fall. Så att är ni det också, så lyssna på Olösta mord. Finns på alla poddappar utom iTunes och podcaster än så länge. Och det är avsiktligt. Så förlåt mig alla Apple-fans. Men specifikt på Acast kan man lyssna på den om man vill.
Precis. Och skulle ni vara intresserad av andra teorier som kanske inte just rör Palme då, eller mordet på Olof Palme, så finns det ju en podcast som heter Tänk om, som granskar konspirationsteorier och myter. Och den görs av mig, men med benäget bistånd av Dan. Du och jag har pratat Storsjö och Djur, vi har pratat seriemördare, vi har gottat ner oss i iakttagelser av det här Storsjö och Djuret från 1890-någonting.
Det har vi gjort. Vi har dessutom tagit upp varför alla svenska kungar har fel nummer.
Så är det, absolut. Det avsnittet fick för övrigt den något humoristiska titeln När kungen fick ett nummer.
Bra, klurigt.
Ja. Ja, lite klurigt ändå. Jag har någon slags västkusthumor där, tror jag. Får skylla på vår medprogramledare från västkusten då i Mördarpodden.
Men du har ju mycket mer Göteborgshumor än vad hon har.
Det är något märkligt med det. Jag tror min vad ska vi kalla det? Min andliga hemvist lär nog vara västkusten, det tror jag.
Det tror jag också.
Mm. Och det kunde man ju höra bland annat när vi pratade tortyr i Mördarpodden. Att det ibland kunde det väl möjligen slinka igenom någon liten ordvits där som men det behövdes väl lätta upp stämningen också, för att det var ganska fruktansvärda avsnitt att göra.
Kan ha hänt. Nu känner jag att vi håller på att glida in i Mördarpoddens stämning här, och det är inte bra, ja. I Palmemordet. Så nu
Nej,
måste jag avsluta.
Inte.
Jag finns på Twitter och Instagram, heter Dan Hörning, lätt att hitta.
Jag finns på Instagram som PRS Media, ett ord små bokstäver, och på Facebook som facebook.com/prsmedia.se, PRS Media, mitt företag.
Tack för alla bra saker du gör, Tobias.
Tack själv, Dan. Det har varit en händelserik resa så här långt, och det lär ju bara bli roligare ju längre vi kommer nu, känner jag.
Tack till Lukas för musiken. Jag skulle kunna tänka mig att vi kanske måste stoppa in Skandiamannens pusselreplik i den. I framtiden. Ja,
det får vi faktiskt göra. Mycket bra idé. Tack till dig för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.